säger vi hej och välkomna till Offsides podcast. Johan Orenius sitter här mitt emot mig med en karta i pren på bordet. Och i dessa tider så kan man ju tänka sig att det är inte bra att sitta och podda med en karta i pren, men det är inga covid-tendenser i det, utan det är snarare ryggproblem.
Ja, precis. Ja. Det är inte så kul att ha eller lyssna på heller, va?
En liten skaduppdatering på Orenius. Vad har vi ju senaste?
Ja, men det är, alltså, jag har ju en fantastisk kropp. Mm. På. Men alltså, med tanke på hur lite kärlek jag har gett min kropp genom åren, och inte minst min rygg, så får jag vara glad över de här åren vi hade tillsammans. För nu är det inte så bra.
Ja, men det, du kan härleda detta till en tennistimme du hade förra söndagen. Började krångla lite med ryggen.
Och nu, ja, så, det högg till lite. Och sen har det långsamt blivit. Man lyfter barn och sådär. Och allt som behöver göras i vardagen. Och i helgen blev det riktigt jobbigt. Det är alltid ont faktiskt, ja, just nu.
Men jag har fixat en tid till nu hos min apopat.
Ja, det var snällt av dig. Ja. Och jag vet inte, jag kanske borde stå över, men... det finns ju många spelare som har spelat skadade. Det kanske är bra för matchbygget. En del fick ju sota för det också. Du minns vår gamle vän, blir allt om Öster glada här. Peter Truedsson, kommer du ihåg honom?
Ja, lite.
Påskturneringen i Västberlin 88. där Olle Nordin är ganska ny som förbundskapten. Och lite också hint då varför det var så, inte bara att Sverige hade kvalat in till VM90, att det var drag kring Sverige. För att de vann ju den där mot både Västtyskland och Sovjet. Men Peter Truedsson då, som uppenbarligen hade chansen att etablera sig som forward i landslaget och siktade på VM och på ett proffsäventyr. Han åkte dit med och hade riktigt jävla ont i hälsenan. Det var inflammerad. Det låter ju ont.
Ja, det låter väldigt jobbigt. Ja.
Och han mörkade då lite för Olle Nordin hur ont han verkligen hade. Han började på bänken mot Västtyskland och hade svårt egentligen ens att få på sig skorna. Då vill man ju verkligen spela, men samtidigt så är det kanske inte så klokt. Men så hade han väst till landslagsläkaren, som jag tror var Jan Ekstrand då. Att så här, får jag hoppa in, då håller du bara käften och ger mig två sprutor. Och så fick han hoppa in då och gjorde mål, kvitterade mot Västtyskland. Men det gick ju inte ändå. Han fick bytas ut. Han var inne, tror jag, 20 minuter eller något sånt där. Och enligt Truedsson då så grusade det både hans proffsdrömmar och hans VM-drömmar. Hans Eskilsson klev in istället sen och fick göra succé. Och han blev proffs. Och Benfica, som skulle varit intresserad av Truedsson, de gick ju på massa istället och så. Och han fick spela vidare i Öster. Jag tror att han ett tag hade en gympasko på sig på ena. För att han inte kunde ha fotbollssko. Jävlar. Så han fick ju sota för sin vilja. Mm. Jag riskerar inte lika mycket. Det går att podda även sängliggande till
honom. Ja, jag är också lite halt och lite lytt. Men för mig så handlar det om en axel. Mm. Jag berättar ju här med entusiasm att jag hade blivit en paddelspelare under senhösten, vintern. Mm. Och det höll några pass. Sen så fick jag en så kallad frozen shoulder. Det är ett tillstånd där man har jävligt ont i axeln och det kan pågå i 2 år. Ja. Men jag har gått till IFK-kliniken här i Göteborg, blivit behandlad av läkare som behandlar några av Sveriges bästa fotbollsspelare helt enkelt. Ortopeder. Ja. Och fått en kortisonspruta i axeln som jag fick för 2 veckor sedan, och det är som halleluja-upplevelse. Ja. Fan vad mycket bättre det är alltså.
Då vi poddar på sprutor och i pren idag.
Så är det.
Ja, får vara färdignällt här då. Vi säger att vi gör det här avsnittet i samarbete med den ideella organisationen Mind. Förra året tog 1600 personer sitt liv och självmord är den absolut vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Mind arbetar för att alla som lider psykiskt ska få medmänskligt stöd, främst genom stödlinjerna, självmordslinjen, äldrelinjen och föräldralinjen. Och förra året tog Mind emot över 80 000 samtal, men behovet är långt större. Vill du hjälpa Mind att hjälpa fler? Swisha en gåva till 900-8533 eller gå in på mind.se.
Mm, det var då 900-8533. Ja, Johan, på tal om skador.
Ja.
Huvud, axlar, knä och tå.
Jag trodde det skulle vara på tal om Peter Truedsson. Och så skulle vi bara ha som en ostkupa över oss och fastna där i en timme.
Ja, men på tal om skador så har jag ju varit en hel del i Helsingborg under vintern.
Detta har inte varit någon hemlighet för mig.
Nej.
Och det ska det inte heller vara för lyssnare och läsare nu. För vi skickar ut en liten film där också.
Så är det. Jag har följt Andreas Granqvist i hans kamp för att komma tillbaka. Det var ju så att han gjorde under 2020 55 allsvenska minuter. Det var ju den tredje omgången av allsvenskan mot Kalmar. Han fick gå ut med känningar i sin högra ljumske. Och det är ju den högra ljumsken som han haft problem med sedan, får man säga, februari 2019. Så att han har ju spelat hela 2019 med smärta. Det var den allsvenska säsongen då. 22 matcher tror jag han gjorde. Han spelade i princip samtliga landskamper, tävlingsmatcher för Sverige under 2019. Men sen så blev det bara värre och värre och värre. Så det som jag väl var sugen på att grotta ner mig, det var ju hans drivkraft att komma tillbaka. Han har ju en del att förlora på att komma tillbaka. Skulle han komma tillbaka?
Man kan ju säga också under tiden då som han har varit borta från spel, vilket är ganska länge, så har ju hans lag Helsingborg åkt ut. Och dessutom så är han ju fortfarande sportchef där.
Mm. Det är en del att jobba med när man åker ur en serie och vara sportchef. Så att han har ju haft ett jävla pissa bakom sig, får man säga. Sportsligt då givetvis med HIF och privat då med sin egen frustration och oro. Ska det gå, ska det inte gå? Bakslag efter bakslag, och flera gånger så har han ju i princip bestämt sig, nu skiter jag i det. Men sen går det några timmar eller någon dag och sen så knyter han även och tänker, nej fan. Det, belöningen på andra sidan är stor. Den är nästan för stor för att ge upp. Och det är ju då EM. Han drömmer ju om att få avsluta med ett mästerskap. Men också om att faktiskt hjälpa HIF att positionera sig åtminstone bra. Om det är så att han bara kan spela några månader. Så att man i alla fall ligger bra till för att ta klivet upp i allsvenskan. Han brinner ju rätt jävla mycket för HIF också, får man faktiskt säga. Vilket man märker tydligt. Alltså. Hans arbetsdagar är ju helt bisarra. De är ju 12 timmar varje dag. Som fotbollsspelare och sen så på kvällarna så är han sportchef.
Jag tyckte det var fascinerande också eftersom hans resa i landslaget var lite speciell. Han var ju med i landslaget tidigt. Men det var ju till och med på tiden jag bevakade landslaget varje landskamp. Och då var det ju, jag ska inte säga som ett skämt, men lite satt det så här och småfnittrades bland oss murvla på läktaren. När det var lite smålagsspel så... Han var nästan alltid uttagen. Det här är Lagerbäck-tiden.
Mm.
Så. Men... Så han fick nästan aldrig ens plats på bänken. Nej. Och på träningarna så fick han liksom, kändes som att han fick rycka in där det behövdes plats. Han kunde vara forward lite sådär. Mm. Och så skojade vi murvla liksom, och granen på topp igen. Så. Långt ifrån liksom. Och sen var, han var inte så ung och lovande längre heller. Och sen var det ju bara med Hamrén där. Då tog han sig in då och så fick han den här extrema smällen borta mot Nederländerna.
1-4.
Mm. Exakt. Många glömmer, han gör väl målet va?
Ja, det gör han.
Ja, jag tror det.
Ja, det
blev inte, det var väl ingen tröst riktigt då.
Ja, han fick rätt mycket kritik efter den matchen.
Ja, Safari var väl den som hängdes högt, höll jag på att säga. Men visst fick han det. Och sen tog han plats och sen var han ju faktiskt borta ett tag. Hamrén hade ju en vilja att byta väldigt snabbt. Det var, vad är det vi brukade säga, att det var kort avstånd mellan läktare och startelva, vilket inte var på Lagerbäcks tid.
Nej, det var tvärtom.
Så, men där var han ju, och sen var han ju både han och Jonas Olsson bänkade, och Antonsson och Pelle Nilsson var inne ett tag, kommer du ihåg det?
Jajamän.
Så, innan han då kom tillbaka, och det hade ju ingen riktigt räknat med, och sen ja, vet vi vad som hände där när Janne kom in, och med kvalresan och San Siro, och sen VM då, kallas landsfader.
Mm.
I och med att han fick uppleva det, så har jag tänkt att sådär, han var med i periferin länge, och folk halvskrattade lite åt honom, och sen fick han guldboll och fick verkligen vara lagkapten och den här ledaren och den här enorma framgången i Ryssland. Där fick han ju verkligen känna på hur det var, och där skulle han ju, om han ville, kunnat liksom ta näven och tala om revansch eller vad som helst. Men just eftersom han fick uppleva det så har det förvånat mig att det är så himla viktigt för honom att hålla liv i den här drömmen, att spela ett EM till. Han har liksom så att säga redan bevisat sig, och dessutom det här EM:et, man vet inte riktigt, kanske inte folk på läktaren och så, men det måste ju finnas något där som jag inte begriper då i form av den här drivkraften riktigt. För mig framstår det, hur kan det vara värt det?
Ja, jag ska inte avslöja precis vad han tänker och vad han säger. Det får man läsa i reportaget. Förutom då att man tänker, är det så att han lyckas mot egentligen alla odds komma tillbaka och spela nu en drygt en handfull matcher här under våren i Superettan för HIF och inga bakslag, så är det ju också så att han möter Akropolis och Värnamo, och sen så åker han kanske då till Bilbao möter Spanien i Sveriges öppningsmatch. Det är rätt stor nivåskillnad.
Ja, och det är lite lurigt läge för Jan Andersson också. För han kan ju säga utåt att man inte tar ut någon på gamla meriter. Men vad är det han tas ut på då i så fall, ifall han skulle komma med? Det är ju inte en stabil insats mot Akropolis. Nej. Som gör att han blir övertygad. Det är klart att det där är alltid lite något av en lögn. De måste ju se att de är tillräckligt kuranta för att spela, men nog spelar det roll det de har gjort för den här tränaren tidigare. Liksom.
Ja. Och det ärliga är ju att varken Granen eller Jan Andersson vet i dagsläget vad det är som kommer att hända. Det är ju faktiskt så att Granen, han vet inte om det kommer hålla. Men om man jämför med första gången som jag träffade honom, det var i slutet av januari i vintras, så har det hänt väldigt mycket under de här veckorna. Jag har varit där nere ungefär en gång i veckan och träffat honom. Där det hela tiden har gjorts rätt stora framsteg. Från att han inte i början av januari eller slutet av januari kunde vara med på träningar med HIFs A-lag. Så har han nu gjort flera hela träningar, varit med på alla övningar. Och nu i lördag så gjorde han sina första matchminuter på evigheter. Då HIF tog emot Mjällby i en träningsmatch. Jag tror att det blev 2-2 till sist. Och planen redan inför matchen, Granen mässade mig i fredags. Jag kommer spela 45 minuter med Mjällby, och det gjorde han. Han inledde med att slå en assist till 1-0-målet till Wilhelm Löper, nyförvärvet från AFC Eskilstuna.
Som väl i sin tur var den med flest målgivande passningar i... Eller var han det? I Superettan?
Ja, jag tror att det var så, ja. Precis. Ja, ja. För övrigt också en kille som Granen exalterad en dag när jag hängde med honom i gymmet. Berättade om Löpers unika grej. Granen sa till mig: det är en sjuk, det hände idag i omklädningsrummet i morse. Vad då då? Den här nya Wilhelm Löper. Han kan alla huvudstäder i hela världen. Så, jaha, vi testar honom. Vi bara kastade upp några. Han kunde alla. Har du varit med något liknande?
Frankrike.
Det var inte den nivån. Nej, det är ju intressant i sig.
Det är ju en bra, den är ju lite vassare. Det förekommer då i faktarutor. Det är inte helt ovanligt att det finns med en okänd talang, kolon där. Och då är det ju sällan roligare än att kan fuska lite på gitarren. Ja. Halvhygglig på paddel. Mm. Men kan alla huvudstäder i hela världen, den har ju någonting.
Den imponerar.
Ja, det gör den.
Det får man säga.
Ja, ja. Wilhelm Löper. Ja. Alltså.
Nej, men i alla fall så, och Jan Andersson var på plats i Olympiafältet. De spelades inför stängda läktare egentligen, men Jan Andersson lyckades ta sig in för att se de 45 minuterna.
Och Janne har väl också tagit ut en landslagstrupp när detta lyssnas på.
Ja, det är väl så det. Mm. Och det är väl högst oklart om Granen kan vara med. Det var väl så att i ögonblicket när han slår den här assisten till killen som kan alla huvudstäder i hela världen och det blir 1-0, så känner han ett lite, att det hugger till lite grann i ljumsktrakten, lite ovanför. Han har problem lite med magen, vilket inte är ovanligt att det sprider sig upp på något sätt. Så att det är väl högst oklart vad som händer. Mm. Och det gör ju att det är svårt för oss. Vi lämnar ett nummer till tryck.
Ja, det här är en lämningsdag för oss. Precis, vi ska skicka iväg här offside nummer 2 2021 till Laholm.
Precis.
Där tidningen trycks idag. Och sen går det fortfarande ganska många dagar innan den kan läsas.
Så det kan hända väldigt mycket mellan att vi skickar ett nummer till tryck och att Granen eventuellt inte känner att han kan fortsätta. Det är inte värt det. Det går inte helt enkelt. Eller så är det bara ett litet bakslag som gör att okej, det går att ta sig förbi det här också. Men det man kan säga är ju att Janne, du var inne på det tidigare, på vilka meriter tar man ut Andreas Granqvist? Och man får ändå säga så att med Andreas Granqvist i landslaget under Jannes tid som förbundskapten så har Sverige släppt in 19 mål på 27 matcher. Utan Andreas Granqvist i landslaget så har man släppt in 19 mål på 10 matcher. Därmed så kan man säga att det gör rätt stor skillnad när Andreas Granqvist är med. Sen så kan man givetvis gå in och se vilka matcher och så. Men det har varit rätt många mästerskapsmatcher och kvalmatcher. Det har inte varit de lättaste kvalmatcherna som Jan Andersson har haft.
Nej, att... det där är ju, det finns ju många frågor i den här. Alltså om man bortser från, låt säga att Andreas Granqvist får som han vill och kroppen klarar av detta. Att han säger att ja, men jag är klar av att spela. Eller så väser han till landslagsläkaren att nu håller du käften och ger mig 2 sprutor i ljumsken. Säger inget igen om det här. Nej, men det är ju också hela... Sen kommer det komma den här diskussionen. Okej, låt säga att han kan spela. Det kommer ju bli en debatt om det med. Ska han spela? Som då dokumenterat då har så här lite speltid att visa upp. Och det han eventuellt har kunnat spela under en vår är då på den här nivån. Det förekommer ju i olika sporter. Var inte Kenny Jönsson, blev han utsett till bäste back i något VM eller något OS när han för närvarande spelade i
Allsvenskan med Rögle?
Ja, i andra divisionen som Rögle låg i då. Mm. Så visst, så kan man göra. Men han hade kanske inte riktigt den långa skadefrånvaron som han haft innan. Mm. Jag menar, den debatten kommer ju bli att så här, vill folk se? Ja, alltså man kan ju ha hatten av till det du har klarat av så. Mm. Samtidigt kan man ju också tänka att han har haft lite tur i sitt skadehelvete då. För under tiden som han har varit borta, där det har hänt mest i ett svenskt landslag, är ju inte riktigt på mittbackspositionen. Om man tar sen VM 2018 som var hans stora mästerskap då, så har liksom Isak slagit igenom ännu mer. Och Kulusevski var ingen som kände till då. Zlatan ska eventuellt göra comeback.
Ingen som kände till det.
Ja, men Kulusevski var väl inte gemene man i 2018. Du visste inte vem det är.
Nej, var det finns rätt många som visste vem han var 2018.
Vilka då?
Parma, han gjorde väl rätt bra säsong i Parma 2018-2019.
Ja.
2018-2019.
Mm. Ja, det är efter VM i så fall. Ja, jag tror
det.
Jag hävdar att citattecken ingen kände till Dejan Kulusevski. Alltså eventuellt Zlatan comeback då också offensivt såklart. Det har ju inte klivit in någon mittback, från sitt Mackan Danielsson då kanske, som är gammal och som Janne gillar också tror jag. Men så har det ju inte varit något ungt stjärnskott. Amel Hodzic valde Bosnien då till exempel. Och sen Filip Helander spelare, mästare där i Glasgow Rangers.
Rangers och Steven Gerrard.
Ja, Pontus Jansson har fått sin chans. Gjorde ju någon ganska svag landskamp då när han fick chansen. Och han har också haft skadeproblem. Så han har ändå haft lite flyt kanske.
Att Starfelt det inte varit... får man säga, det går väl bra för honom i Ryssland.
Ja, det går bra för honom. Men det är ju inte liksom Isak riktigt. Så här, eller Kulusevski till Juventus. Så. Ingen har riktigt sådär sagt att så här, givet att det är jag som går in blev Nilsson Lindelöf. Så vi behöver inte dig. Så där har jag skulle säga att han har haft lite flyt. På just den punkten.
Absolut. Och sen är det väl så också att jag tror inte att Janne tar ut ska man säga Andreas Granqvist som en Majstorovic-figur. Han var väl med i EM 2012 som en god gubbe.
Fortfarande
han var en karaktär.
Han ska bara gå runt och vara en karaktär.
Ja, men är det så att inte Granen har lika ont som du har i ryggen idag så tror jag att Janne ska vi säga, balansen mellan att inte ta med honom och ta med honom så tror jag att hans ledaregenskaper och den inverkan och det förtroende som Janne har för honom betyder rätt mycket att han är med faktiskt som, för det märker man ju bara de träningarna som jag har sett med HIF. Även med vissa övningar som inte han har varit med på när jag varit där nere så har han ju ändå varit den som var dominant på så sätt att han är den som hörs mest, instruerar hela tiden sina spelare. Så att han är ju extremt, som Janne säger till mig, liksom kommunikativ.
Han var den typen
som gör sina lagkamrater bättre.
Så var han även, kan jag säga, när han spelade i Krasnodar. Man följde honom i träning där. Och då minns jag att jag tänkte på det. Att han var verkligen en sån som förändrades verkligen när han gick över linjen. För han kändes inte alls så när han gick runt där. Och han kunde kännas lite så här förvirrad nästan. Så där. Men han var ju på varenda ryss. Där verkligen så här och skrek högt gjorde han också. Så det är hans stil helt enkelt.
Det är,
det är också intressant då i och med att han är sportchef i Helsingborg. Och han vet inte själv och hans tränare vet inte om han kommer kunna spela eller inte. De har inte liksom värvat in en ersättare direkt. Så.
Nej, inte som mittback.
Han får kolla med sig själv som sportchef.
Men lite så
är det ju en delikat situation.
Ja, det kan man läsa mer om i detta reportage som kommer. Och vi hoppas väl för numrets skull och för Andreas Granqvist givetvis skull att det inte är ett större bakslag. Och att han kan i alla fall kämpa på och ge det några veckor till här så att... vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja, det får vi göra.
Men vad jag tänkte på...
Finns mycket annat bra i numret med?
Absolut. Det finns jätte... Det känns som ett starkt nummer vi har fått ihop här. Du är tillbaka, då blir jag stark direkt. Så är det. Men en sak som jag tänkte på, det var vid ett annat tillfälle när vi var i gymmet, jag och Granen själv.
När vi var i gymmet lät som att ni... som att ni körde ihop.
Ja, nej, det gjorde vi inte. Att han kom in på det lite själv, lite hur små tillfälligheter det är i en fotbollsspelars karriär om man lyckas eller inte lyckas. Man kan träna på som en idiot, man kan vara supertalangfull. Ändå så är det små, små marginaler mellan succé och att man liksom bara fejdar ut på något sätt. Och han började när han drog sin lilla harang där med ett exempel från när han själv inte var, ansågs vara en av de mest lovande spelarna i HIFs tipselitlag. Så var det en B-lagsmatch som skulle möta Malmö FF och jag tror att Thulin hette en annan ung lovande back som skulle spela den matchen. Dagen innan så fick han bekräftad covid. Nej, det fick han inte. Det fanns inte då. Men körtelfeber tror jag, eller vad det kunde vara. Någonting åt det hållet. Vilket gjorde att Granen fick ett väldigt sent samtal från B-lagstränaren. Du ska spela mot Malmö FF. Och då var det Tobias Gran i Malmö FF som skulle göra någon comeback. Och han hade högerkanten och tror Granen skulle vara vänsterback.
Kan man gissa att Tobias Gran inte var taggad i tänderna på den B-lagsmatchen? Som det, Pral då antar jag hade satt honom i.
Och det kan vara som så att det är därför som Granen säger att han gjorde ett av sin karriärs bästa matcher. Uh-huh. Varför jag tror att det var Ulrik Jansson i HF på den tiden gick till Peter Svärd som var huvudtränare för HF och sa, vad är det för en kille? Vad fan spelar inte han i A-laget för? Okej, så Peter Svärd. Och sen så fick han spela i A-laget och gjorde succé rätt så snabbt där. Och så läste Wigan bara något år senare.
Du framställer Peter Svärd lite som en dörrmatta här.
Precis.
Ulrik Jansson, ja okej, säger Peter Svärd. Och så får han spela.
Då kan man ju se på detta på två olika sätt. Ett, vad hade hänt om inte Thulin hade blivit skadad som skulle spela den matchen och Granen inte hade fått chansen?
Hur gick det för Thulin sen?
Ja, det gick inte lika bra tror jag. Nej. Men vad hade hänt om inte han hade fått chansen? Sen kan man också säga så, ja men om Granen var så pass bra så hade han fått chansen kanske några veckor senare och eventuellt tagit chansen då. Det vet man aldrig. Mm. Han hade kunnat bli skadad.
Han kan få körtelfeber.
Körtelfeber, man vet inte. Ett sånt exempel. Det andra exempel så tog han, det var när han var med HIF och mötte AIK på Råsunda. Var det på den tiden?
Fy fan vad jag saknar Råsunda.
Ja, det gör man va?
Jag såg, det var någon som la ut, det var ju för sig en djurgårdare så det måste ha varit ett derby där Djurgården gjorde något bra. Någon sån här bara gammal retrogrej. Men då bara slog det mig, jag såg Råsunda där att fan ett helvete att den inte finns längre.
Mm. Nej, den hade något.
Verkligen.
Verkligen. Ja, mer än många andra.
I sin omysighet hade den verkligen någonting. Mm. Ja, det här, jag kan sakna Söderstadion med och så. Men fan. Det...
Du var där också på lite landskamper tror jag. Så du kanske hänger ihop med det.
Ja, verkligen. Mm. Och så här att det var så. Ja, man fick liksom. En parkeringsvakt där utanför. Som man alltid blev. Det ingick i rutinen. Vi kom där med vår bil. Vi var några från Expressen. Och alltid samma parkering. Och så stod det en ideellt, det här var väl mest en AIK-spelare då. Och så stod han alltid där och han sa alltid så, tjena välkommen. Så här, nästan som ett ord. Så, tjena välkommen, så, tjena välkommen. Så här, 20 där. Så här, alltid, alltså, det ingick, det var så jävla härlig liten rutin. Mm. Och sen går man in där och så på sin höjd var det en torr bulle eller en torr mazarin. Men det liksom gjorde att man fick kämpa för att gilla det där. Och det gjorde man till slut. Och jag hatar det faktiskt att den inte finns längre. Mm. Fan vad det suger. Ja, där uppe var Granen och spelade.
Granen var där, HIF mötte AIK. Det var så att Rafael Benitez, då tränaren för Liverpool, hade haft ögonen på Granen under en längre tid, scoutat honom och nu var det sista lilla besöket. Bara för att bekräfta att okej, han ska vi lägga ett bud på. Granen orsakar en straff, gör inte en av sina bättre matcher. Benitez väljer istället den andra.
Thulin.
Som är tillbaka på 45. Otippat. Ja, det var en Hollywoodfilm. En dålig sådan, så hade det varit så. Men istället så väljer Benitez den andra skandinaviska mittbacken som de också haft parallellt ögonen på, Daniel Agger Brunby, som värvas. Och får väl en okej karriär i Liverpool. Han har ju sina skadbekymmer där också, men ja.
Ja, men det får man väl säga.
Det får man säga, ja.
Gjorde avtryck.
Gjorde avtryck. Mm. Inte senare i karriären, då kan man undra vad som hade hänt om Granen hade gått till Liverpool. Antingen så hade det gått jättebra, som för Daniel Agger kanske. Om vi nu säger att det gick ett bra, du tycker det? Jag tycker att det gick okej.
Nej, jag säger att han gjorde avtryck.
Han gjorde avtryck, absolut. Ja. Han blev populär.
Den mest misstänksamma dansken att ha att göra med som journalist i mixade zoner. De var ju alltid, framhölls ju alltid som ett exempel. Och jag fortfarande, kan inte Sverige vara mer som Danmark? Där kan man gå runt och prata med vem man vill. Han satte ju nära i Agger att även om det var väldigt mycket folk i mixad zon och man bara ställde en nonsensfråga efter en match. Så här, hur upplevde du straffsituationen? Tog han alltid ett steg tillbaka och så säger han, vad kom du ifrån? Han ville alltid att man skulle som i England presentera sig som så här Johan Orenius från Expressen. Ja, det. Men det har man ju inte alltid tid med en mixad zon. Men det var noga frågor.
För även när man pratar om Agger behöver man alltid påminna också om hans karriär idag. Mm. Han har ju kloäger.
Mm. Rörmokare.
Nej, inte rörmokare.
Nej, vad är det nu?
Ja, men avlopps...
Rensare. Ja, fast mer som en kloäger. Baron är han väl mer då?
Ja, han äger ju. De har många bilar i Köpenhamn och hela Danmark tror jag nu. Alltså. Mm. Som han drar in multum på, tror jag. Mm.
Sätter avtryck.
Och, ja, alltså där kan man också undra vad som hade hänt med Granen. Och sen så är det ett annat tillfälle. Han spelar...
Men var det då som han gick till Wigan istället sen då? Eller när är det här?
Detta är när han går till gråningen istället. Och när han har varit i gråningen och gjort succé där, får man säga, han blir lagkapten. Så är det som så att Fenerbahce är superintresserad av honom. Martin Ahlin, hans agent, förhandlar, kommer långt. De kommer överens om de personliga villkoren. Mycket pengar givetvis för att gå till Fenerbahce. Han sitter på flygplatsen på väg till Istanbul för att göra medical. Skriva på kontraktet och presenteras. När det ringer på Dahlins telefon, då är det Fenerbahçes sportchef som meddelar att tränaren i Fenerbahçe har fått sparken för att de har förlorat en cupmatch mot något ängargäng i Turkiet. Det blev ingenting av den flytten. Han stannade kvar i gråningen.
Ja, för det var tränaren som ville ha.
Det var tränaren som ville ha honom, precis.
Ja.
Det blev ingenting. Och då kan man undra, okej, vad hade hänt här? Funderade granen på också Fenerbahçe. Visst, det är säkert mäktigt att spela i en av de stora Istanbul-klubbarna i Turkiet. Ändå en klubb som var ute i Europa. Men också en kaosklubb. Rätt som det så sitter man på läktaren. Det är många svenskar som har suttit på läktaren. Och ännu längre ut. Det är långt avstånd mellan läktare och obefintligheten i Turkiet.
Det blev ju rätt kaosigt sen, men han gick väl till Genoa då istället, va? Mm. Där blev de inte strippade på alla kläderna.
Jajamän.
Han och när Genoa åkte ut av fansen då.
Absolut.
Ja. Italienska fans, de kan strippa spelarna när det har gått bra. Det minns jag att de gjorde när Svennis vann med Lazio. Tydlig bild av Veron går i ett par väldigt sådär...
Speedo-aktiga.
Ja, absolut. Ja, verkligen så. Ja. Men även då när det går... De krävde tröjorna av dem. Mm. Det är klassiska att ni inte är värd att ha dem.
Ja.
Så det blev ju lite kaosigt ändå.
Ja. Sen när han är i Genoa, granen, då är han i princip klar för Lazio. Allting är klart, men då går Genoas president, eller om det var tränaren, in och vägrar. Han gillade inte Lazio. Vägrade, tillåta den. Milan är sedan jätteintresserad av honom också. Han är förhandlar med dem. Det blir ingenting. Och sen så är han på väg till Rangers. Glasgow Rangers. När, jag tror, kan det varit Harry Redknapp som var tränare då, eventuellt för Rangers. Han snackade till och med, tror jag, med Harry Redknapp. Men då, när han är på väg till Glasgow, så ringer Dahlin och säger, nu har en rysk klubb här, FK Krasnodar, hört av sig. Och jag tror att du ska lyssna på det här budet. Och det var ju givetvis ekonomiskt någonting som inte Rangers kunde konkurrera med. Och sen så blev det så. Men, vad man kan säga där, det är många små tillfälligheter. Slumpens melodi som gör att, om man vill säga det på ett sätt, så kan man säga att det är det som gör att han någon gång sen blir landsfadern. Han gör den här, så att säga, men hade han gjort den här flyttet till Fenerbahce eller till Lazio eller till Milan eller till Rangers, så hade kanske hans karriär gjort att han inte hade kommit med och blivit landslagskapten Jan Anderssons gäng. Och inte blivit landsfadern, inte blivit den här som vinner guldbollen och som liksom får en gran inklippt när han gör debut på Olympia sommaren 2018. Alla de här sakerna, de här hyllningarna och den här kampen som jag gör nu för att komma tillbaka och den här statistiken som jag berättar nu, hur viktig han har varit i en annan sätt. Allt det hade kunnat vara ett borta. Det hade inte varit något som vi hade pratat om. Nej. Vi hade pratat om, fan, vi har problem nu i mittbacken. Jag har inte tänkt på Andreas Granqvist. Inte för att han är skadad, utan för att han inte hade varit tillräckligt bra.
Nej, till visst.
Så det är väldigt små grejer. Det är ju ofta så när man pratar med fotbollsspelare. Det är ofta det de återkommer till.
Ja, det kan
så
vara bra eller dåligt.
Ja, mm. Precis. Så jävla små tillfälligheter.
Men det kan vara bra att hur mycket man än gillar att vara noggrann och planera sitt liv eller sin karriär och tänka att man tar kontroll över den, så är det väl bra ändå att ha i bakhuvudet samtidigt, acceptera att det finns väldigt mycket saker som jag inte kommer kunna påverka, och lära sig att kanske inte älska slumpen, men acceptera att den finns. Det tror jag blir det väldigt så här djupt här, men vi människor är dåliga på att köpa överhuvudtaget hur mycket som vi inte rår över, helt enkelt. Mm. Och accepterar man det, så blir det nog lite lättare att kanske hänga med när det blir tvära kast i ens karriär, till exempel.
Ja,
och sådär,
ja,
också.
Absolut.
Så tänker jag om det. Mm. Men Wilhelm Löper släppte vi för snabbt. Han som kunde alla huvudstäder i hela världen.
Ja. Östermalm.
Kommer han därifrån?
Jag frågar, jag hade inte bra koll på honom, det får jag säga. Så jag frågar, var kommer han ifrån? Östermalm. Det var lite underförstått så här, okej, han kommer från lite finare delarna av Stockholm.
Wilhelm Löper, det låter lite som en militär.
Ja. Men Djurgårds pojk från början, tror jag, som sen blev utklarande till AFC Eskilstuna, och sen så gick det bara där.
Ja, jag tänkte bara använda honom lite som en kort språngbräda här, eftersom vi nämnde att han var framgångsrik med sina målgivande passningar i AFC Eskilstuna. Man till och med vann, blev osäker på om detta stämmer, men Superettans assistliga. För vi fick ju ett litet klacksparksmail om just målgivande passningar från en av våra trogna lyssnare, som ju påminde om att det finns den här Ferenc Puskás Award, som väl är till, är det årets snyggaste mål som har gjorts internationellt? Var det där
Hallenius hade väl...
Ja, Han bör ha varit med där. Ja, absolut. Mm. Jag vågar inte säga var han lite, placerade sig.
Lite så Van Basten, Nederländerna, halv, eller volley, båge.
Väldigt snäv vinkel. Ja. Och jag undrar om inte Simon Skrabb och hans märkliga skorpionmål där också kan ha varit uppe för röstning. Mm. Men han tyckte då att det borde finnas, när han som mejlade oss, en motsvarighet för finaste passning. Eller finaste målgivande passning. Och föreslog då att namnet skulle vara Guti Award. Och med det menar han, gamla Real Madrid-ikonen, får man väl säga då, Guti. Så menar han då att det skulle alltså inte vara till den spelare som är allra bäst på assister. Mm. Utan den som gjorde, uppkallade efter någon som gjorde väldigt många snygga assister. Och för all del, man kan ha sämre 5 minuter än att YouTubea bort dem på lite Guti. Godis.
Godis.
Jag kollade faktiskt hans siffror och det är ju faktiskt så att han står ju inte riktigt ut vad det gäller hur effektiv han var som framspelare rent produktionsmässigt.
Antalet, nej.
Nej, nu har jag inte siffrorna här. Det är tråkigt det där, för ofta är det ju de bästa spelarna, de bästa målskyttarna är ju ofta, jag menar, Messi och Ronaldo är ganska bra framspelare också. Mm. Och Messis assistsnitt är väldigt mycket högre än vad Gutis var. Jag tror Messi ungefär snittar på att han gör alltså 0,4 alltså på en match då. Att nästan i hälften av matcherna så gör han en målgivande passning. Guti låg strax över 0,1 tror jag. Det man far, men de är lite tråkiga att nämna, liksom Messi och Ronaldo, även om de då är bra framspelare också. Så söker man ju den här personen som kanske inte gör så mycket mål, men som verkligen så här, i hockey skulle det vara det Skugga Nilsson Award kanske. Mm. Någon som knappt gör några mål, men det bara kryllar av assister. Kevin De Bruyne har ganska bra siffror. Mm. Han har vunnit assistligan flera gånger i Premier League. Skulle kunna, och hans snitt är ganska högt. Det är inte lika högt som Mesut Özils var i La Liga faktiskt. Nej. Han är ganska bra att nämna där. Detta så här, problembarn. Mm. Men fina assistsiffror i Premier League. Och ännu bättre faktiskt när han var i Real Madrid.
Ja, som man ju det tänkt. Är ju nästan så. Ser man, om man ska försöka särskilja De Bruyne och Özil. Man bara blundar och ser framför sig hur de gör en typisk assist. Så ser man att Özil gör en lite snyggare assist.
Ja, det kanske är så.
Ja, lite så.
Det här känns som att du har med
mandat. Det har gjort många riktigt läckra assist. Ja. Absolut, men Özil har nu gjort fler.
Ja, men man vill ju ha dem som verkligen föredrar assisten framför. Alltså kommer, det är inte så vanligt, i hockey kan man ju nästan komma 2-0. Mm. Men det är ovanligt att man gör om fotbollen. Men att man väljer assisten före. Så kändes det ju som att Özil var och kanske är. Och han låg faktiskt, tittar man på hans La Liga-siffror under Real Madrid, så låg han på över 0,5 då faktiskt, vilket är rätt starkt. Mm. För man, ja, sen skulle man ändå kanske välja Zidane för honom i så här bästa passningsläggare. Och Guti då låg inte lika högt, men han har ju hög densitet i sina, att man kommer ofta ihåg hans framspelningar för att de var just de här ögon i nacken-aktiga. Så man behöver inte säga så mycket mer än att för min del så går det bra om FIFA vill använda Guti.
Eller löper priset.
Jag löper priset. Låter bra. Jag vet inte så mycket om löpers assist. Om de har Guti-kvaliteter eller om de mer är...
Jag tycker nog säkert det.
Ja, ska vi utgå från att de har det?
Ja, vi gör det.
Ja, nu kommer folk verkligen hålla ögonen öppna på honom i Superettan i alla fall.
Så är det. Johan, i fredags innan du skulle gå hem med din ömma rygg så gav jag dig ett litet uppdrag. Fredagskaramell, kan man säga. Jag bad dig nämligen att göra något så osedvanligt som att ta ut din drömelva.
Ja, det var otippat.
Ja.
Ja, vi har jag har lite... andra kompisar som gör sånt här med ibland, men du brukar inte riktigt vara fiska i de här vattnen.
Nej, men jag har tänkt på det senaste veckorna när det har varit Champions League-sändningen Viasat, Nent eller vad det nu heter, man vet aldrig nu för tiden. Så har de gjort så med tanke på att det är sista året som de har Champions League-rättigheterna. Det går över till Simon TV4 från och med nästa säsong. Och för att summera alla deras år med Champions League så sitter de, har ett litet segment i varje avsnitt tisdag och onsdag där de sitter i en soffa. Och ta ut då helt enkelt tidernas elva från 92 när Champions League drog igång och fram tills idag. Och givetvis, nu har de tagit med Messi och jag tror att de hade... Casillas i mål, och kan det ha varit givetvis Maldini säkert som back och sådär, de är inte klara. Men när man ser det där och när man hör hur de resonerar och pratar och så, så är det ju ibland så får man känslan att de blandar in känslorna. Att det är lite personligt, lite nostalgi. Och ibland så tar de en annan hatt på sig, nämligen, ja men han är verkligen den bästa någonsin. Mm. Han måste vara med, Zidane måste vara med. Och det fattar man. Men det har gjort mig lite... Jag har reflekterat en del kring detta.
Ja, trevligt.
Hur man själv hade resonerat om man hade tvingats ut. Jag fick ju från Ballon d'Or, eftersom inte Ballon d'Or delades ut det här året på grund av coronan och så. Så hade de ett annat påhitt. Då skulle man ta ut tidernas elva istället.
Jaha.
Och då var det så att man hade, de hade tagit ut om det var fem
stycken. När börjar tiderna?
Ja, det, alltid. Det var det som var mitt stora problem. Så de hade väl fem stycken alternativ på varje position. Säg att det var en 4-4-2 uppställning som man skulle utgå ifrån.
Mm, alltså Di Stefano kunde vara med där.
Precis, och jag har ju liksom, det enda jag vet är att Di Stefano var jättebra. Men jag har ju fan bara sett några ikoniga bilder.
Ja, och YouTube. Man kan se hans meriter på nätet.
Så att, liksom. För mig så hade det varit så att jag har tagit ut spelare från kanske 93-94 när jag var en 13-14.
Men du skickade in en sån?
Det gjorde jag inte. Jag glömde det. Så det blev inte.
Ja.
Många som tycker att jag är dum som pissar på fransk fotboll som drar igång de här initiativen, men just där så hade jag svårt att gå igång det, och det var väl därför jag sa om jag medvetet eller omedvetet glömde bort att skicka in detta.
Mm. Men jag har inte sett något om det här. Har de redovisat?
Nej, jag undrar
kan det vara att det var många som du som det här gör jag sen?
Jag tror att det kan vara så faktiskt. Mm. Så jag bad dig helt enkelt att ta ut en drömelva som är baserad på de här måste vara med utifrån att det går inte att inte ta ut de här för de här var bäst, helt enkelt.
Ja, du bad mig ta ut två elvor. Ja. En då som är någon slags bästa elva och en som jag kallar det lite för känsloelvan då, vilket skulle vara mer spelare som
betyder mycket för dig.
Låg närmare hjärtat. Mm. Jag har gjort min läxa.
Ja.
Så jag har inget att skämmas för så. Jag är rädd för att det inte kommer bli så kul.
Ja, vi börjar med din bästa elva.
Ja, och här hade jag ju lite svårt att veta hur jag skulle resonera. För det är klart att jag inte tar ut Di Stefano. Jag tänkte på något sätt att jag skulle ha sett personerna spela.
Ja, men det var rimligt.
Helst live. Men så blev det även lite lurigt med... Du kommer märka här att jag till exempel inte har med vare sig Diego Maradona eller Lothar Matthäus för den sakens skull. Jag har ju sett dem spela, men mina minnen av dem är från när de kanske inte var på toppen. Jag är en sån person som jag skulle säga att jag har bra minne, lätt för att komma ihåg namn och sådär, men mina minnen börjar ganska sent. Mm. Jag har till exempel 86 är bara att glömma för mig tyvärr. Och 90, jag minns mest att jag fick en dubbeldime när Maradona spelade finalen mot just Matthäus.
Det är nu du ska berätta att du var inlåst i en källa de första 10 åren av ditt liv.
Kanske, men inget jag minns. Men kan ha varit så.
Fick en dime när du kom upp 10 år.
Så det blir märkt, för jag har sett Maradona spela, men så här, jag minns för lite. Liksom, så det blev för konstigt att ha med honom. Och det är en del andra som faller bort på grund av det också. Och så vill jag säga att även när man tar ut här då, de här kan man inte bortse ifrån, man har varit bäst. Även här är det ju subjektivt och det går ju inte att ta med känslor där heller undermedvetet, vill jag bara säga då.
Ja.
Men så här lyder den då, jag gjorde den enligt 4-3-3. Buffon i mål, sen en fyrbackslinje som låter så här. Cafu, Fabio Cannavaro, Marcel Desailly och Roberto Carlos. Mitt mittfält spelar Iniesta, Xavi och Zidane. Och tremanna på topp är Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och äldre Ronaldo.
Äldre Ronaldo.
Inte tagit så mycket hänsyn till balans i det här laget. Nej. Jag har inte slängt in Makelele eller så. Men det är väl sällan folk gör det, va? När de tar ut ett All-Star-team i VM. Nej. Inte så här. Visst kan det vara lite väl offensivt balanserat här ibland.
Och min reflektion, jag misstänkte att det skulle bli så här. Jag tror du har två stycken spelare som är aktiva idag. Det är Ronaldo och det är Messi. Och båda de två är ju ändå inne på sin ålders höst.
Ja, verkligen. Absolut.
Därmed så får vi det bekräftat, Johan, att du ändå är... Det finns ju ändå spelare som du hade eventuellt kunnat ta med idag. Men du tycker inte att de senaste 5 åren att har funnits spelare som...
Nej,
det är så. De senaste 10 åren, knappt någon spelare.
Spelare har ju en tendens att bli bättre och bättre ju längre de har varit ifrån spelet i ens hjärna också. Så. Medan det ibland liksom blir, de behöver nästan lägga av ibland för att man verkligen ska kunna bedöma Men jag tycker fortfarande att jag tycker snarare det finns liksom kanske sådana som har lagt av som skulle kunna bli sura. Jag plitade dit en snabb bänk här också.
Mm.
Bänken lyder, här är det i alla fall två aktiva.
Mm.
Manuel Neuer, Paolo Maldini, Sergio Ramos, Pavel Nedved och Ronaldinho.
Mm.
Ronaldinho var en lurig jävel här.
Mm.
För där blir det också diskussionen sådär, ska man ta hänsyn till hur länge de brann? Han brann ju på absoluta toppen, brann han ju väldigt fint. Men ganska snabbt.
Ja.
Så. Men det gick, var ju otvivelaktigt att han under något år eller två kanske var bäst i världen.
Ja.
Så han var en lurig, det gjorde att han till slut fick plats på bänken här då.
Mm.
Ja, så var det. Jag tror att en del skulle hugga på Desailly som bäst.
Ja, det var faktiskt lite där jag hoppade till.
Mm. Och Sergio Ramos har många fans. Jag ser att han ofta är med på listor och sådär över bästa mittbackar någonsin och sådär.
Mm.
Men det här är ju, även om det är bästa så är det ju lite tycke och smak. Ja. Målvakter också lite lurigt. Ja,
absolut. Men det som jag ville ha sagt här var just det här att det är få aktiva spelare. Och vi pratade om detta för många år sedan i podden. Det var väl, vi hade läst någon studie om just, det handlade om nostalgi. Det handlade om när man är som mest påverkbar.
Som människa.
Som människa. Och DN hade ju ett litet jobb på det här för ett par veckor sedan.
Det var kopplat till musik.
Musik då, ja, precis. Mm. Hon kom fram till, det var väl samma typ av evidens, om man får säga så, som de hade, fast de använde det. Och det var precis samma där, att när man är i 13-14 års åldern, då är man som mest påverkbar.
Mm.
Och den musiken som man lyssnar på då, de singlarna eller den LP:n som man hade om man är äldre, det är de som betyder ofta mest för en än idag i vuxen ålder.
Mm, precis.
Och men det bevisar du lite grann nu också.
Ja.
Att du är ju där någonstans mellan 13 och 17-18 i alla fall, majoriteten av de här pikar, de här spelarna.
Ja, absolut, det får man väl säga. Särskilt sådana som Cafu, Roberto Carlos, Desailly, kanske även Cannavaro, även, ja, lite senare kanske.
Mm.
Och Ronaldo, definitivt. Brasse Ronaldo.
Ja.
Sen hade ju, alltså jag såg ju Barcelona live oerhört mycket. Oerhört mycket. Det var ganska mycket. Så mer än de som har säsongskort. Oerhört mycket.
Har du 50 matcher? Under bältet.
Ja, det skulle jag nog kunna ha. Ja, det tror jag nästan att jag har. Ja, men under de Guardiola-åren, speciellt de första Guardiola-åren. Och då var det ju svårt, och det här är ju definitivt inte 14. Mm. Men när man såg Xavi Iniesta så pass ofta så var det svårt att komma runt dem. Ska jag ta känsloälvan?
Ja, gör det.
Här är det där du kommer bli mest besviken på. För här förväntar du dig liksom härliga gamänger och sådär.
Mm.
Jag har då ändå försökt tänka på något lite diffust sätt om spelare som, jag satt upp mig själv också som regel att det är inte med några Arsenal-spelare här. Det skulle kommit med, inte hela laget, men det skulle nog blivit fyra stycken om jag skulle varit helt ärlig sådär, men det blev lite för tråkigt.
Ray Paul hade styrt på mitten.
Ja, jag tog inte med några Arsenal-spelare, jag tog heller inte med några svenskar, att såhär, vi inte har med Jonas Lanto, hur mycket jag än gillar honom. Så. Utan jag försökte ta lite på spelare som har gjort mig gladast genom sitt sätt att spela på något sätt.
Mm.
Och inte så mycket att de är sprakande personlighet nödvändigtvis. Sidan av. Jag tycker det är svårt att motivera varför man gillar någon. Känner som, kan du känna igen dig i det?
Ja, absolut.
Jag bara blir glad av den här personen, men så har inte så mycket att gå på. Liksom.
Ja. Ja, detta, jag är mer nyfiken på detta.
Ja, och du kommer bli besviken. Ja, målvakt Neville Southall.
Vi stannar där direkt. Vad har vi på Neville Southall?
Ja, Neville Southall förknippar ju mest med Everton då.
Mm.
Men för mig var ju riktigt så tips extra målvakt, hur de skulle se ut. Han hade ju mustasch, skicklig målvakt. Och han var väl i för sig här, som Maj Storovic skulle sagt, något av en karaktär med sitt sätt att vara. Han var ju, stack ut på det sättet att han var nykterist.
Mm.
På den tiden så var ju det ganska ovanligt kanske, gamla Premier League.
Definitivt.
Och till och med före Premier League.
Mm.
Och sen har han varit ganska aktiv på Twitter och krigat lite mot tabloider på ett lite filosofiskt sätt. Det är nästan svårt att förklara, men han är lite vild i hjärnan.
Mm.
och hade rätt rolig uppvärmningsrutin, vill jag minnas också.
Vad var det?
Nej, det, men det kan man säkert också hitta på YouTube eller så.
Ja, kör vi då.
Neville Southall. Min mittbackslinje är Dario Serna, Mattias Sammer, Mario Jeppes, Filip Lam, som här får spela vänsterback fast han kanske skulle föredra höger.
Ja.
Men som Lagerbäck sa, han är så intelligent så han klarar båda två.
Ja. Jeppes?
Ja.
Stanna till lite där.
Colombian.
Ja. Vissa namn som man känner starkt för, det är ju också bara för namnen.
Absolut.
Du vet.
Ja.
Hur det kan vara lite radiosport, den känns nästan över det.
Mm.
Man bara blir glad, man blir påminn om när man satt hemma liten och lyssnade på någon kornig radiosändning och de nämnde det här namnet och det känns som att man kastas tillbaka. Man minns precis hur det luktade från hallonsaften.
Verkligen.
Så.
Ja, så är det. Och ibland vet man inte riktigt om kanske att det är namnet som har gjort att du är lite svag för den här. Ja.
Men ta Jeppes biografi nu.
Nej, men jag vet inte, folk förknippar väl honom med olika klubbar. Men jag tyckte det var härligt att se honom live i, jag kände ju till honom förstås. Men han är den typen av mittback som tog plats och som syns mycket och som lite kanske ibland spelade över sin förmåga på sättet som kanske Mexes gör ibland, eller gjorde också, som jag håller med om det.
Absolut. Ja, men alltså, Mexes var ju lite självbilden, för Lovren också.
Ja, så. Men lite så här, man låter inte riktigt sitt... sina misstag störa en. Liksom att det är fortfarande här kommer jag.
Ja, precis. Och det är också en framåtlutad typ av mittback.
Ja.
Alltid liksom attackerar fram, stötbryter.
Ja,
sådär.
Precis.
Lite på chans. Och när det lyckas så ser det otroligt proffsigt ut. När det misslyckas så ser det ut som att fan, det var lite cool.
Precis. Och jag är väl lite känslomässigt svag för de som spelar med lite för hög svårighetsgrad kanske.
Mm.
Och som har uppenbara fläckar egentligen.
Ja,
sådär.
Ja. Men det är ju stark kontrast då till Filip Lahm får man säga.
Ja,
som han får palansera upp det.
Ja, honom gillade jag bara.
Ja.
Men Jeppes var ju väldigt härlig att se i VM. Han var så gammal också. Men så här, det här vilda håret som han hade som inte kändes som en tänkt frisyr. Det var bara långt. Och fan, ge mig en snodd. Nu ska vi spela match. Var det ju säkert inte. Men han kunde få mig att tro att det var så.
Och så där ju Särna och... Vad sa du med?
Ja, Mattias Sammer. Det var ingen vild typ. Honom tycker jag väl mest synd om. För att han fick sluta så tidigt.
Mm.
Så. Men det stämmer. EM 96 säger kanske Sammers skott. Där är jag nästan 14. Så det stämmer rätt bra.
Jajamän.
I. Och Dortmund där 97 och sådär. Ja, vi spelar 4-3-3 här med. Då har vi då Paul Scholes.
Mm.
Jean-Roman Riquelme och JJ Okocha.
Jag förstår ju både Riquelme och JJ Scholes.
Ska vi bara ta
Riquelme.
Lyssnarna känner kanske inte till när du var nere och söp med JJ Okocha i Rom.
Nej, just det. Det var
en vässning från min sida att du var nere och söp.
Ja. Men det blev ju några gånger, det får man säga. Ja, men det var en märklig grej. Det var precis i början av min tid på offside och jag tror att Tobias Regnell och Mattias Göransson, som då var chefredaktör för sig, tyckte lite synd om mig för att jag hade någon sån här, varför säga att det var en slavlön, jag hade 5000 i månaden precis när jag började som praktikant och sen blev jag reporter, men fick väl 7000 i månaden tror jag.
Mm.
Och så var det, tror jag, som så att det kan ha varit Puma, det var Puma, som JJ var ambassadör för, och även Tony Yeboah. Var vi på Tony Yeboah?
Väldigt hårdskjutande spelare från Ghana som kanske förknippas mest med Leeds.
Mm.
Jag undrar om inte en av hans projektiler i Leeds var med i antingen Tipsextra eller Tipslördag vignetten.
Precis.
Han sköt fruktansvärt hårt.
Precis.
Tony Yeboah. Kallades väl för Yeboah ibland när han gjorde mål.
De två,
hotellmagnat tror jag idag i Ghana.
De två var då Puma-ambassadörer. Och Puma var annonsör i Offside. Och det hör ju inte till vanligheterna att vi nappar på de här erbjudanden som man kan få ibland från olika. Att åka ner här och träffa dem och kan du göra en intervju och så står vi för resan och så. Men de tyckte nog lite synd om mig, Mattias och Tobias. Och de sa, fan, ska du inte åka?
Det här var typ 2007
kanske?
Ja.
Ska du inte åka till Rom? Jo, gärna. Så, vad ska jag göra? Men Tony Yeboah och JJ Okocha är där. Du får hänga med dem ett par dagar och så. Kan du säga om det blir något rep av det eller vad som händer. Ja, absolut.
Det var en liten present till dig.
Ja, det får man säga. Ja. Lite så. Så jag flög ner där glatt, orutinerad. Och möter dem första tillfället i någon flott jävla sexstjärnig hotellobby. Där de sitter lite avmätta får man väl säga. Inleder, tror jag, JJ med att säga att han är liksom lite bakis. De hade haft en vild kväll kvällen innan. Sitter och snackar lite där och sen blir det ändå att du får lite feeling för varandra. Så att,
det är ju två ikoner.
Ja, gud ja. Så får lite feeling som de säger och frågar om jag ska med ut på kvällen igen. Absolut, så bara ge mig namn på nattklubben så kommer jag. Så jag kommer till nattklubb och då är de där inne. Och när jag kommer in så står JJ och dansar. Det gör han.
Ja, det gör han.
Ja, Tony sitter i baren. Och jag slår mig ner där med Tony och vi sitter och tar en öl eller två och sen en liten drink. Och det blir en rätt lång kväll. Rolig kväll.
Ja, udda kväll att vara i tjänst. Knappt
precis.
Att du var i tjänst.
Ja, jag hade ju inte med mig block och penna. Och dagen efter så är det något event som de är med på. Jag är med där. De är lite trötta än en gång. Sen flyger jag hem. de frågar väl Mattias och Tobias lite grann vad... Hur var det? Det var jättekul. Så, okay. Sen glöms det bort lite grann. Det blev inte en rad om det. Förutom sen något år senare. Där vi har då brist så här på volleyintervju i framvagnen. Första sidorna i vår tidning.
Mm, väldigt kort och ganska lättsamt ofta.
Ja, precis. Mm. Där vi saknade helt enkelt en liten text där. Bara några dagar kvar till lämning. Och då tänkte jag, fan. Kanske vi skulle kunna utnyttja någonting från de här dagarna i Rom. Med Tony och JJ. Och då var det så att Tony och Bo hade tagit grönt kort i golf. Så jag körde en liten grattis med honom. Dammade av. Jag fick nog tag på honom på något sätt. Och så körde vi in tre frågor och tre svar om att han hade tagit grönt kort i golf.
Var det något på att dammar du till bollen lika hårt?
Det kan du räkna med att det var. Så det var det som blev resultatet av typ två dygn med Tony och JJ.
Det var ju trevligt att ni gjorde det, men otroligt att man inte gjorde det. Det låter ju som det ultimata, alltså High Chaparral-reportaget i vår värld. Ja. Två extremt stora... numera lite, inte bortglömda, jo men lite, speciellt Jeboa kanske. Mm. JJ hör väl i lite längre va? Men att man bara, att du skulle tillämpat Gonzo-journalistik där då, vilket, du gjorde det utan att, en ny genre. För Gonzo-journalistik är ju då att man som reporter, för normalt sett så ska man ju inte, man ska hålla distans och sådär. Och nu menar jag inte corona, utan man ska inte blanda i sig själv. Mm. Men Gonzo-journalistik är då när man bara låter sig svepas med. Ja. Och tar del...
Hunter S. Thompson har väl fått symbolisera det lite grann.
Ja, precis. Så, Fear and Loathing in Las Vegas, filmen som kanske får symbolisera precis. Den också. Men du gjorde alltså någon Gonzo-journalistik utan att skriva en rad.
Helt nytt.
Ja, förutom då den här lilla...
Ja, det kom nu i podden.
Golfkortisen. jag kunde ha haft med Jeboa med, men Okocha, apropå spelare som gör det svårt för sig, han lyckades ju ofta när han gjorde det svårt för sig, men absolut förtjust att göra en onödig dribbling till, och hans signaturdribbling var väl sulfinten och överstegaren i samma moment. Ja. Alltså han drar den med sulan och med vänsterfoten så gör han överstegare.
Helikopterfinten gjorde han också.
Den bärskade han till fullo. Och absolut YouTube-kompatibel. Mm. Säkert var han lite att han inte riktigt fick vara en av dem i VM94-gänget ändå. För han var ju kanske störst på 90-talet men missade det. Men vann OS han i och för sig. Riquelme, för att han hade lite så här Gio Wallner-kvaliteter. Ser ut som att han inte bryr sig så mycket, kan ändå dominera ett bord eller en fotbollsplan. Mm. Paul Scholes, jag ville ta med honom för att det var väl den under mina formbara år där, 14 och sådär, som jag i hemlighet var mest imponerad av. Han spelade i laget som jag tyckte illa om då, United, men som jag helt enkelt alltid tyckte var den bästa spelaren där. Och det där är väl, jag vet att engelsmännen, de engelska versionerna av oss som sitter, eller av Aspelin och Jägerskjöld och de där, har väl ofta sådär, vem väljer du först av Lampard, Gerrard och Paul Scholes? Och så kan man tjabba lite om det. Paul Scholes var alltid min person där. Jag tyckte han var så fruktansvärt bra. Mm. Och han får ju jobba lite defensivt här också. Det är ju synd, för han var ju rätt bra på att göra mål också. Uh-huh. En spelare kommer med i både känsloelvan och i bästa elvan, och det är Brasse Ronaldo. Jag behöver inte prata mer om honom. Och här är också med Ronaldinho då, och även Roberto Baggio, som får bli den sista topp där. Kanske inte bäst italienare, men den som jag gillade mest. Färdig.
Tyckte du det var mysigt att göra detta?
Ja, det var det väl. Ja. Absolut. Man har inte så många som är så jättenära hjärtat av de här som är stora, märker man ju. För jag talar ju lite emot mig själv. Jag ska ta ut och spela det som har gjort mig glad, sa jag, i sitt sätt att spela här i känsloälvan. Det vore ju lögn att säga att inte Messi har gjort det. Mm. Eller Xavi eller Iniesta när de var på topp. Så. Men det blir väl lite som med vissa låtar som man lyssnade så mycket på så man nästan inte känner något för dem längre. För liksom, det blir ju inte riktigt konsekvent. Jag märker ju det. Och då blir det lättare med att slänga in Roberto Baggio som åren går, och det har dröjt ännu ett år innan man såg honom sist, och då växer han ännu mer i minnet sådär. För det är klart att jag har blivit glad av att se Messi spela fotboll liksom. Något annat är ju larvigt.
Tal om Messi, så i helgen så satt jag och tittade på tillsammans med min son Sigge på det här som finns på C More, Matchday Inside FC Barcelona.
Vad är det?
Ja, men det är en av alla de här där man följer ett lag under en säsong.
Hur många det finns nu.
Men detta är ju några år på... Detta är ju faktiskt den säsongen där Barcelona förlorar mot Liverpool i Champions League. Den här otroliga vändningsmatchen som Liverpool gör. Jag har inte kommit dit än, det ser jag fram emot. Men det är ju när Suarez är kvar i Barcelona. Och man får ändå säga att man får, utan att Messi bjuder hem kamerateamet till sin villa, än så länge i alla fall, det kanske han gör, så gör i alla fall Suárez det. Och det är slående hur tajta Suárez och Messi är. Det är verkligen så att man ser att de hänger hela tiden med varandra. De sitter bredvid varandra i omklädningsrummet. Och det finns någon scen där Messi är hemma hos Suárez.
De bodde väl grannar?
De bodde grannar. Mm. Och Suárez har för övrigt ett kök, den här scenen. Det bara står vinflaskor och tomma vinglas överallt från kvällen innan. Man undrar vilken jävla skiva de har haft där.
De är ändå glad att han inte har brytt sig om att ta bort det. Precis. För sitt varumärkeskap.
Absolut. Ja. Men där man också ser att i deras relation så är det Suárez som är den som pratar.
Mm.
Hela tiden, konstant. Messi flinar hela tiden och är lite så, lite blyg även i deras relation. Eller så kan det vara att han är medveten om att det finns en kamera i rummet. Det vet man inte.
Ja.
Det får man reda på. Men det som jag tänkte på allra mest, det är faktiskt att framförallt Suárez framstår ju som en familjefar mer än någon annan fotbollsspelare som han varit med om någonsin.
Hur då?
Han pratar om sina barn hela tiden. Och barnen är med överallt. Inför varje match springer de runt i omklädningsrummet. De är som små jokrar hela tiden. Och han pratar varenda gång som han firar. Man säger att han gör den här, han kysser sina, efter sina mål. Alltid att han pekar mot publiken. Så att det betyder på något sätt otroligt mycket för honom. Och det blir också så himla fint på matcher där Messi är skadad. Så han sitter på läktaren med Suárez barn och tar hand om någon som en barnvakt under en match som är rätt viktig. Jag tror till och med att det är, kan det vara en klassikomatch. Möter Real Madrid och Messi kan inte vara med. Och då tar han Messi hand om barnen och springer runt där. Och det är väldigt fint att se deras relation. Och därför förstår man så himla mycket där när man ser den här ledsna Messi. Det har ju varit vad som pågått, han ville lämna och så. Men den dagen när Barcelona bestämde att nu ska vi sälja Suárez, det var inte Suárez som ville det. Då förstår man att det var lite en spik i kistan för Messi och hans liksom förtroende och hans känslor för Barcelona.
Han gillade väl även Neymar?
Absolut, men jag tror inte det var på samma sätt. Jag tror inte att de pratade om så mycket om barn.
Nej, kanske inte.
Eventuellt.
Ja.
Men det var faktiskt, det hade jag inte koll på, men det tycker jag är verkligen en fin del som den här dokumentärserien, om man får kalla det så, får fram just både Messi och Suárez, så ofta de faktiskt pratar om sina barn, om ja, vad de gjorde i skolan dagen innan, när de sitter i bilen och pratar, och när de är hemma, och Suárez grillar lite grann, och Messi, de pratar lite om barnet som väckte dem när de kom hem sen på kvällen, och sådär, de pratar om det på ett sätt som man inte hör fotbollsspelare så ofta pratar om, och framförallt inte på den nivån.
Nej.
Så var fint.
Ja, jag var glad av att höra. Jag tänkte försöka hålla glädjen uppe lite genom att bara, vi släpper mina älvor här nu.
Ja.
Sen får folk diskutera dem i timmar. men jag läste en text som jag blev tipsad om, ett lästips helt enkelt. En klacksparkstext som gjorde mig lite glad, som var publicerad ursprungligen i ett magasin eller ett fanzine, jag vet inte, som heter Nutmeg, alltså tunnel. Och sen antar jag att Guardian köpte den, eller om det var något samarbete. Men det var med rubriken The Unlikely Story of How Dundee United Became an Insult in Nigeria.
Mm.
Det gjorde mig lite nyfiken då. På Nigeria förresten, men Okocha. Kano kanske skulle ha tagit plats i min känsla, eller om jag skulle varit helt lojal. Men jag såg, gjorde mig lite glad. Jag såg på Kanos Twitter för ett tag sedan. Så det är ju populärt ibland bland före detta spelare, och även nutid, att de då och då slänger iväg någon liten så här quizfråga. Mm. Kan vara så här, var är jag just nu? Men Kano var rolig för att han, det var ett foto på Kano i gamla Sega-tröjan i Arsenal. Mm. Där han kontrollerar bollen och han möter en Barcelona-spelare. Och Kano skriver ungefär så här, jag har inte tweeten framför mig. Men så här, den här spelaren spelade jag ihop med i Ajax och mötte sen med Arsenal. Kan någon gissa vem det är? Och då ser man så här på fotot att det står Frank de Boer på ryggen. Liksom. Det var det lättaste någonsin. Det är roligt på något sätt. Så här, anyone know who this is? Frank de Boer. Ja, det var lätt, Kano.
Kommer du ihåg när du ringde Kano live i podden?
Ja, absolut.
Det var härligt.
Ja, det var härligt. Han, han tyckte inte det var så här.
Is this Mr. Kano?
Yeah, Kano.
How are you?
I'm okay.
We're recording a podcast from Sweden. We were just wondering how it was for you this weekend during the Wenger celebrations in London. Was it a good time?
Hur som helst. Man blir alltid glad, du vet, när det är helt andra ämnen och så dyker det upp någon liten idrottsdetalj, särskilt fotbollsdetalj. Kan ju ta, alltså, nu blev det lite makabert, men med den här tokstollen som var ute och protesterade mot restriktioner och att corona är en bluff eller så på Medis.
Djurgårdsmössan.
Det dyker upp en liten idrottsdetalj som folk snör in på. Skellefteå och halsduken där och på Kapitolium förstås. Just som det. En av de där hade. Och den här var väl lite så. Det här går tillbaka till en dokumentär som BBC gjorde som hette Welcome to Lagos. Alltså välkommen till Lagos, Nigerias största stad. Det var alltså inte om idrott utan den handlade om den här storstaden Lagos i Afrikas mest folkrika land. Och en av de mest snabbväxande städerna i världen. Så det var ett samhällsdokumentär som även fick pris, tror jag, i olika delar. Men så dyker det upp bara en person, en Lagosbo, som pratar om någon som har varit en idiot eller en dumskalle. Och han säger då att he was a Dundee. Eller om man till och med säger he was a Dundee United. Sen går dokumentären vidare med sitt vanliga sådär. Men såklart om han var skotte så sa han där. Vadå var en Dundee United? Så då har de försökt reda ut då. Är det här någon slags, är det välkänt då att det här är slang för att vara en idiot i Nigeria? Vilket det då visar sig vara. I artikeln så uttalar sig flera Dundee-bor med nigerianskt påbrå att ja, absolut, det kunde man höra. Det är snäppet under och kallas för idiot. Kanske lite mer dumskalle eller så här, don't be a fool, don't be a Dundee United. Så här, och hur har det här då kunnat få fäste?
Spännande. Ja, ja, då är det mig nyfiken.
Ja, de försöker spåra då till det här att hur uppstod detta? Första teorin verkar vara att, för det ska vi säga, Dundee United och skotska fotbollslag som inte är Celtic och Rangers är ju inte så vassa idag kanske på internationell nivå, men det var de ju förr. Och Dundee United var ju ett ganska bra lag på 80-talet.
Final 87.
Absolut.
Mot Blåvitt.
Ja. Och de var även framme några år före det i semifinal i Europacupen. Och då mötte de Roma och de vann med 2-0 hemma och hade ett ypperligt läge då att gå till final. Men de förlorade med 3-0 borta. Och det ska tydligen ha varit så att väldigt många nigerianer skulle satsat pengar på att Dundee skulle gå till final. Och att många då blev väldigt arga på att Dundee United var så dåliga. Och det var också spekulationer om de skulle varit mutade. Eller att domaren skulle varit mutad. För de gjorde en sån otroligt blek insats. Och många nigerianer skulle ha blivit blåsta på pengar. För att de var så dåliga. Och därför så har det spritt sig. Och skulle vara ett skällsord. Dock lite konstigt, va. Att det skulle. Alla är inte så pass fotbollsintresserade. Så att och ganska liten krets nigerianer som ändå kanske blev av med pengar på att Dundee United inte vann en fotbollsmatch.
Nej, det speljävlen kanske?
Ja, så kan det ha varit. Men att det skulle verkligen, för det verkar ju vara så här att många i Nigeria då, om man ska tro den här artikeln, som inte alls är intresserade av fotboll, ändå kan kalla någon för en Dundee United eller en Dundee. Och de tycker det är väldigt märkligt att få reda på då att det finns en skotsk klubb som heter Dundee United. Hur kan de ha döpt en klubb efter någon som är en idiot? De tror ju att det har börjat här, så att säga. Det kanske snarare byggde på då föraktet mot Dundee, att de var så dåliga mot Roma där. För det de kommer fram till då, efter några andra teorier som inte verkar stämma, det går tillbaka till 1972. Då var Dundee United ett bra lag, ett stort lag. Och det var inte så ofta i Nigeria som man kunde se annat än lokal fotboll. Det var inte så att det sändes massor internationella matcher på tv. Och det kom inte mästerskap direkt internationella till Nigeria. Och Nigerias landslag hade ännu än inte skickats ut och spela VM och vara skickliga. Det fanns ett jättestort fotbollsintresse. Men en enorm längtan efter att få se ännu högre fotboll. Och så kom då nyheten att det här, som då får sägas vara ett riktigt stort lag då, Dundee United, de ska göra en turné, en uppvisningsturné som också var vanligt för i Nigeria. Och det här anses vara en väldigt stor sak då. Man blir väldigt stolt över att Dundee United har valt Nigeria. De ska spela en serie matcher mot lokala lag, visa upp sig. Och nigerianer, det här är långt före internet. Och de hör bara att det kommer ett riktigt storlag här som ska spela. De förväntar sig att se otroliga spelare. Och det blir en väldig hype då. Så kommer Dundee United dit. De har precis blivit tränare. Den här tränaren var inte den som planerade in en resa till Nigeria när han heller ville förbereda den för säsongen. De är inte jättetaggade och de visar sig vara en enorm besvikelse då för de nigerianer som har kommit hit för att titta på dem. Och det är många, och jag tror att vissa matcher skulle sändas i tv också. De spelar 4 matcher, lyckas inte vinna en enda av dem. De spelar 2 avgjorda och förlorar 2 mot rätt, alltså amatörlag i princip. Så de känner sig helt blåsta på att vi trodde vi skulle få se liksom några av världens bästa spelare. Det här kan vi ju se när som helst. Vi känner oss blåsta här. Men inte nog med det då. För vad som är ännu värre, det är då att de upplever att Dundee United och spelarna där inte visar landet Nigeria någon respekt. Det görs intervjuer där Dundee-spelare klagar över att trafiken är mycket värre än hemma. De säger att de har blivit magsjuka, att det är dålig mat. Och en av spelarna säger att det kändes lite jobbigt att landa där. Det var hyenor på och gamar på flygplatsen. De talar illa helt enkelt om. Och det här faller inte i god jord. De visar sig inte bara vara en fake som fotbollsspelare. De är otrevliga. Och de kastar skit på Nigeria. Och nigerianska pressen blir oerhört uppeldad. Och de skriker ut att kom aldrig tillbaka. En som går längst, en tidning föreslår till och med, jag tycker att det krävs en statlig utredning för att komma fram till hur det här laget kunde bjudas in. A national inquiry. Det verkar inte bli någon sån. Den hade man gärna sett.
Den kolumnisten.
Ja.
Topplocket gott.
Ja, och enligt den här artikeln då, ursprungligen i Nutmeg Magazine, där är det ganska mycket citerat då från nigerianska tidningar. Och det verkar inte bara vara att de har tagit den galnaste, utan det verkar varit konsensus kring att man är riktigt arga på det här som de upplever, blufflaget och de som kommer och inte uppför sig som gäster. Och det skulle då ha satt sig så mycket, och då tänka på att genomslagskraften var stor i tidningar och kanske även tv då, och att det är där då, efter det, sen dess så är man en a fool om man är en Dundee United.
Fascinerande.
Ja, det får man säga. Fascinerande. Verkligen. Kan jag rekommendera artikeln, den kan man ju söka på då. Man kan ju söka på Dundee United och Lagos eller Insalt eller så. Välskriven artikel, där man möjligtvis lite kan sakna är att man, det är också roligt att Dundee United vill inte kommentera. Det är declined to comment. Det hade varit bra PR för dem.
Ja, det är klart.
Men framförallt så hade man kanske velat ta, en del kanske har dött tyvärr, men nog finns det några spelare i livet kvar från 71-72. Som redaktör så hade man gärna velat se att man fick lite röster från hur de upplevde resan. De kanske har en helt annan version.
Precis, och de hade nästan kunnat prata med Örjan Persson. Minns du det?
Jag minns Örjan Persson.
Örjan Persson. Han var faktiskt...
Spelade inte han den här rekordmatchen i Skottland?
Jo.
För över 100 000.
Precis, när han spelade för Rangers mot Celtic.
Ja, det var. Just det. Det är någon slags publikrekord.
Men han gick till Dundee någon gång på 60-talet. För då var han den första svensken som gick till skotska ligan, tror jag att det kan ha varit.
Sen hade vi Big Kjell Olofsson.
Jajamän. Ja, nu säger jag fel. När var han där?
Ja, det är väl mina formbara år.
Senare. Ja, just det. 90-tal. Ännu senare, ja, precis. Ja, men jag tror att det var så att han gjorde en jäkla massa mål, både för Dundee och för Rangers.
Ja, Persson. Ja, men så var det säkert.
Men det var nu lite före den här matchen.
Ja, det där är ju alltid lite riskabelt att antingen som spelare på något sätt tala illa om klubben eller stället man bor på. Vi minns ju Tobias Linderots bryderier där när han spelade Everton och i en intervju med Borås Tidning kallade Liverpool för en skitstad. Och att den är mest känd för att det var så mycket bilstölder där och så. Det snappade ju tabloiderna upp. Och det, var ju, det blev ju lite extra kul för att det är den annars så försiktiga Linderot. Och det var, han var ganska ung där. Han kanske bestämde efter det. Jag tänkte inte säga något kul.
Nej, lite så.
För han blev ju ganska låst och tillknäppt efter det där. Och apropå Liverpool som ju har fått en del skit som stadion om åren. Så minns du med Voronin?
Ja, ja, ja.
Han fick ju också skit. Och hans fru.
Ja... Vad fan är detta?
Satte han avtryck som Agger?
När han kom tänkte jag detta. Oj,
ukrainare
då? Ja, ja visst. Mm. Tänkte, det var nästan så att det var som när Harry Kewell gick till Liverpool. Jag tänkte, nu vänder det.
Ja.
Men det blev alldeles så bra. Hans fina ponytail.
Just det, jag fick knipa honom med Hertha Berlin. Mm. Men han talade illa om Liverpool då. Och jag tror det var i ukrainsk media. Och han sa bland annat att det är sista platsen jag skulle välja att bo på egentligen. Mm. Han uttalade sig även illa, han tycker de har dåligt health service. Det tyckte han också var svagt. Ja. Och så blandade sig även hans fru i då och sa att det här var ingen bra stad. Och tabloiderna gick då till motattack och sa att i en liten bisats att Voronins fru who was voted worst dressed wag last year. Och så det var ganska smutsigt krig.
Mm. Hade kunnat bli Ganens lagkamrat eventuellt. Vad är den tiden där?
Ja, har det väl. Ja. Ja. Jag minns ju att Moldefolket var fortfarande lite gramse på när Björn Runström hade varit där utan att ha gjort succé. Och sen när han gick tillbaka till Bayern i Södermalmsnytt reducerade Molde till en fiskeby, att han var deprimerad, det fanns inget att göra. Och de tyckte att de bodde i ett vykort, vilket de ju verkligen gjorde också, det var jättevackert. Men Björn Rundström kanske inte prioriterade natur.
Han var ju lite, var han i Luton också eller?
Ja, det var ju, ja, Fulham passade ju bra för honom och hans tidiga år i Italien. Mm. Men jag var ju hemma hos honom när han inte var särskilt förtjust i staden Kaiserslautern. Han var ju väldigt... Alltså jag gillade honom, om det låter som att vi kastar skit på honom nu. För han hade lite glimt i ögat.
Absolut.
Men han var ju inte så uppåt där. Han låg på sin divan, jag var hemma hos honom. Och så låg han och kollade på Roma Channel hela dagen. Och så skulle följa med på veckans höjdpunkt. Vad var det? Handla. Åkte med en kundvagn. Handlade på någon sån här supermarket. Men han var också så här att han hade blivit lite bjudit in. Jag vet inte om han bjudit in, men han hade så här, inget att göra. Så här, spela lite fotboll med ungarna på gatan här. Typ så här. Så han var ju också, han var ingen diva på det sättet.
Nej.
Men han trivdes nog bättre på Harrods.
Det kan man tänka sig.
Och på Södermalm kanske. Än i Molde.
Ja, för Luton ska väl vara, nu har inte jag varit i Luton, men det ska väl vara ett riktigt, förlåt dem som älskar Luton, men ett skett hål.
Jag har varit på väg dit, men det är ofta roligt att åka till ställen som har ett dåligt rykte. Och jag tror Luton och Grimsby har väl ofta slagit som titeln Worst Place to Live in England och så. Säkert några andra städer också, men de har ofta fått symbolisera det. Jag har inga belägg, inte ens anekdotiska belägg. Det bara ringer någon klocka att svenska proffs har talat lite illa om Esbjerg på den danska, på Jyllands västkust. Att det inte fanns så mycket att göra där.
Ja, det låter ju otroligt faktiskt.
Jag vet inte, men där är det är ofta ett ställe man har hamnat på.
Mm.
Friberg hamnade ju där. Han gjorde ett rejält hopp från Bologna till Esbjerg.
Ja, det går knappt i öster.
Ja, men det var också, Frans Brorsson fick väl lite fart på karriären där. Mm. Söder var Esbjerg.
Ja,
men,
precis.
Men, ja, jag har inte ens några men, känsla. Det är ett lästips i alla fall, den här artikeln om Dundee United och Lagos.
Ja. Och vi har gjort det här avsnittet i samarbete med den ideella organisationen Mind. Förra året tog 1600 personer sitt liv och självmord är den absolut vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Mind arbetar för att alla som lider psykiskt ska få medmänskligt stöd, främst genom stödlinjerna Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. Förra året tog Mind emot över 80 000 samtal, men behovet är långt större. Vill du hjälpa Mind att hjälpa fler? Swisha en gåva till 900-8533, 900-8533 eller gå in på mind.se.
Ja, då tackar vi så mycket för visat intresse denna vecka. Vi har pratat oss igenom så vi nästan har glömt bort våra krämpor. Mm. Nu får vi se om det blir något bakslag för oss när vi ska skicka iväg vårt nummer till tryck. Vi får se hur det blir för Granqvist och det ni vet är att vi är tillbaka här igen nästa onsdag. Redan på fredag så drar vi igång Spelarbussen igen, vår prenumerantpodd som tuffar vidare. Och om 2 veckor ungefär så finns det här numret som vi skickar iväg nu att läsa på offside.org eller hem i brevlådan också om du är prenumerant. Vad det är, för guds skull.
Ta hand om er så hörs vi. Hej då!